försök ha ett kompletterande team. Se till att du löser ett viktigt problem. Om du vill ta in riskkapital alltså. För att du måste kunna bygga ett tillräckligt stort bolag. Och då måste problemet vara tillräckligt viktigt. Det tredje är såklart att du behöver bygga en produkt som på något sätt är unik. Eller på något sätt har en fördel gentemot konkurrensen. Så det tycker jag liksom är the basics. Mm.
Välkomna till Breakits podcast. Det är en specialpodd här och det är ingen mindre än Stefan Lundell, den självgode Stefan Lundell som sitter här i poddstudion och ska ha fått äran att podda. Vi gör en specialpodd i tre delar tillsammans med Swedbank, vår underbara partner. Och upplägget är väldigt enkelt. Jag har fått äran att välja ut tre riktigt tunga som jag tycker profiler i. Dels tunga, men också lite up and coming kan man säga. Och lite i viss mån doldisar i tech-Sverige och i det som vi kallar för det nya näringslivet på Breakit. Tungviktare och framtidsnabb på samma gång alltså. Och tanken är att jag ska göra en intervju med de här under tre avsnitt då. Och dels snackar vi om deras resa och deras personliga resa, karriärresa. Men också synen då på tech och näringslivet just nu utifrån kanske både entreprenörens och investerarens perspektiv. Och jag bjuder inte bara på en intervju i varje avsnitt, utan vi har också ett eftersnack med Swedbanks expert Sofia Wallén, där vi lite grann analyserar vad vi har fått höra från de här heta intervjuobjekten. Men nu är det dags för mig att presentera vår gäst denna gång. Och det är en riktigt tung investerare som rattar, i alla fall med och rattar, Kinneviks innehav på onoterade bolag som uppgår faktiskt till över 25 miljarder kronor. Det är pengar det är med som vi brukar säga Breakit. Och vem är det då jag har i studion? Jo, det är. Du får prestera själv med namn.
Tatjana Kjell-Alvand. Hej, hej.
Exakt. Hallå. Hur är läget?
Det är bra.
Vi pratade lite om löpning här innan så jag känner mig peppad och känner att vi är på samma nivå. Vi har träffats några gånger tidigare, men nu var det ett tag sedan.
Ja, det var ett tag sedan nu.
Ja. När vi syntes sist tror jag att du jobbade på
Inventure, tror jag.
Just det, riskkapitalbolag det också.
Exakt.
Sen gick du till Kinnevik. Har du varit, hur länge har du varit på Kinnevik?
Lite mer än 2 år nu.
Lite mer än 2 år. Och du är kallas investment manager va?
Ja, investment director.
Just men, det. Men det är investeringsansvar kan man säga.
Ja, exakt.
Ja. Berätta lite mer om din roll på Kinnevik. Vad har du liksom för det är ju en stor, som jag sa, 25 miljarder för allt. Men
ja,
vad gör du liksom i det där?
Nej, men alltså, Kinnevik investerar ju från det tidiga skedet till det ganska sena skedet. Så egentligen från Series A upp till pre-IPO, ibland även post-IPO.
Mm. Och så översätta Series A, det innebär att man investerar ungefär mycket?
Ja, men för oss är det att vi investerar ungefär 70 miljoner kronor uppåt. Det är det vi tycker är liksom Series A.
Mm. Det är det första läget då?
Det är första läget, ja. Exakt. Och jag ansvarar för våra tidiga investeringar. Så investeringar i liksom unga tillväxtbolag. Och det gör vi främst i nordiska bolag.
Mm, okay.
Så det är det jag fokuserar på.
Så du är liksom to-go-woman i Kinnevik om man är entreprenör, svensk entreprenör och vill få in kapital?
Ja, nordisk skulle jag säga, men absolut svensk också. Och vi har ju, det är inte bara jag, vi har ju ett helt team i Stockholm som jobbar med det.
Just det. Och skillnaden då, Inventure, lite en mindre organisation eller jämfört med Kinnevik, eller nej?
Ja, precis. Så Inventure är ju, skulle jag säga, seed-fond.
Mm. Alltså och, investerar ännu tidigare?
Ja, ännu tidigare. Så där brukade vi säga att vi investerade ungefär mellan 5-50 miljoner kronor i ett första skede i bolagen. På Kinnevik så är det liksom då, som jag sa, 70 miljoner uppåt. Era, som jag jobbar väldigt nära, där investerade vi till exempel 350 miljoner. Så att det är liksom lite andra summor.
Så vi kommer tillbaka till senare, men de jobbar med värmepumpar kan vi säga till början. Exakt. Så en liten teaser. Ja. Inte om det är en teaser. Nej, men det är väl tungt. Jag har ju träffat ganska många sådana där som gör investeringar, som jobbar på riskkapitalbolag och gör liksom dagliga investeringar och sådär. Men jag tycker fortfarande att det är svårt att veta vad ni lite mer, vi är ganska nyfiken också, vad gör ni på dagarna? Hur beskriver du liksom ditt jobb? Så? Det går ut på att göra riktigt bra investeringar, men vad händer liksom på daglig basis?
Nej, men dels så, alltså min roll är ju att hitta de mest ambitiösa grundarna i Norden och förhoppningsvis partner med dem. Och sen jobba med våra portföljbolag. Dagarna går åt till att träffa massa entreprenörer. Bygga relation med entreprenörer. Så vi träffar dem väldigt tidigt, även om de inte är liksom at Series A.
Hur många träffar du per dag ungefär?
Det är svårt att säga per dag, men minst en per dag.
Mm.
Alltså jag tycker att en dag utan att träffa en entreprenör oftast inte är en lika rolig dag. Så för mig är det ganska viktigt att träffa grundare ofta.
Och, om jag håller oss kvar lite grann ytterligare, nu, det är ett möte med en entreprenör då först. Träffas ni fysiskt eller är det liksom digitala möten? Och vad är liksom ditt fokus under de mötena?
Ja, så oftast, det är både fysiskt och digitalt.
Mm.
Det beror på vad entreprenören är baserad. Om det är i Stockholm så försöker vi ses fysiskt.
Mm.
Sen så beror det också lite på scheman och sånt där. Ibland är det svårt att få till fysiska möten om man hellre vill ha digitala. Det vi fokuserar på i ett första möte är så här, vem är entreprenören? Vem är teamet? Liksom, hur kompletterar ni varandra? Vad bygger ni för produkt? Vad löser ni för problem? Hur långt har ni kommit? Vad har ni åstadkommit hittills? Ska ni ta in kapital nu eller inte? Om ni ska göra det, varför ska ni ta in kapital? Vad ska ni använda pengarna till? Och hur ser planerna ut framåt?
Och hur öppna är de med det då? För när jag som journalist kommer och frågar, då är de ju ganska försiktiga och så. Liksom.
Ja.
Är de visar de liksom hela sin spelplan eller är det att man känner på den lite grann? Sådär, eller hur?
Det skulle jag säga. Det skiljer sig från entreprenör till entreprenör. Men om man är ute aktivt och reser kapital så bör man dela.
annars
är det svårt.
Ja.
Men jag skulle säga att man är rätt öppen och vi delar ju inte den informationen. Det skulle vara väldigt skadligt för oss själva om vi skulle gå ut och dela massa information om bolag. Så det finns väl liksom den överenskommelsen sedan innan.
Just det. Men du, jag ställer hela tiden en massa följdfrågor här så det är svårt. Men utifrån min grundfråga då, vad gör du på dagarna så att säga? Du träffar investerare, eller entreprenörer då framförallt.
Ja, jag träffar entreprenörer. Jag träffar andra investerare också. Främst investerare som investerar tidigare skeden än oss för att liksom förstå deras portfölj. Vad tittar de på för typ av bolag?
Mm.
Också medinvesterare, alltså potentiella medinvesterare.
Mm.
Sen spenderar jag ju väldigt mycket tid med våra portföljbolag. Och framförallt de bolagen som jag jobbar med.
Just det.
Och sen har vi såklart massa liksom interna möten. För vi har ju liksom ett team som vi jobbar tillsammans med och sådär. Så att dagarna går.
Ja,
och det är ganska mycket resande också.
Ja, främst i Norden då? Eller som du...
Ja, det är främst i Norden.
Mm.
Men vi har ju också ett stort kontor i London. Så vårt team som fokuserar på lite mer mogna tillväxtbolag, de sitter i London. Medan vi i Norden som fokuserar på unga tillväxtbolag, vi sitter ju då i Stockholm. Så det är ganska mycket resa till London också.
Just det. Du har ju ett riktigt tungt jobb nu idag, men jag tyckte det skulle vara kul att få lite mer kött på benen om dig som person och även lite grann din karriärsresa och så. Liksom. Men du skulle börja berätta. Liksom. Jag tänkte faktiskt nå en fråga som jag vet inte vem jag har fått den riktigt, men liksom, frågan är så här. Hur börjar allt för dig?
Jag är född och uppvuxen utanför Stockholm, i Järfälla. Min mamma är från Frankrike, min pappa är från Iran.
Mm.
Så har jag en 4 år yngre bror som är entreprenör.
Vad driver han för bolag?
Han driver ett bolag som heter Scope, som är inom influencer marketing, ett SaaS-bolag.
Aha, okej. Okay. Dina föräldrar, flyttade de till Sverige eller bodde de?
Nej, de flyttade till Sverige, precis.
Ja.
Så pappa kom efter revolutionen i Iran.
Mm.
Mamma kom från Frankrike för att jobba i Sverige. Och så träffades de här.
Ja,
nej, men så jag hade en jättebra uppväxt.
Mm.
Bodde i Järfälla men gick i skola in i stan, i franska skolan.
Mm.
Vilket jag tror var ganska bra för mig. Franska är en skola med ganska mycket disciplin. Ganska höga ambitioner.
Ja.
Och det har jag faktiskt lärt mig ganska mycket av, ska jag säga.
På vilket sätt då?
Nej, men no slack liksom. Utan man sitter och lyssnar på lektionerna. Det är ganska mycket prov från tidigt, betyg från tidig ålder.
Ja, från vilken ålder ungefär?
Det här var från 4:an som vi hade. Eller var det 6:an? Okej, okay, kom inte ihåg.
Nej.
Men det var ganska tidigt i alla fall. Det var tidigare än övriga, minns jag då. Det här var ju länge sedan nu.
Ja.
Och sen så har jag väl liksom ändå typiska invandrarföräldrar på det sättet att de ställde ganska höga krav. Och jag säger ställde, för att det är inte så idag. Nu är de liksom supernöjda med vad vi än gör. Men när vi var yngre så var det ändå så att man kommer liksom inte hem med ett godkänt helst.
Oj då, det var så pass till och med. Okej, okay, ja, det ska jag ta med mig hem. Men när du säger typiska invandrarföräldrar, vad lägger du in i det, den bemärkelsen?
Nej, men jag tycker, jag har ganska många kompisar som är andra generationens invandrare.
Mm.
Och jag tycker att det är liksom en gemensam nämnare att man hade föräldrar som ville att man skulle liksom göra bra ifrån sig i skolan.
Mm, mm.
Sen så får ju det såklart inte gå för långt, och det gjorde det inte i mitt fall. Det var väldigt bra.
Mm.
Men Jag upplever att när jag började på universitetet så hade jag ganska enkelt för mig på universitetet. För att man hade gått på franska, det var högt tempo, mycket prov. Plus att jag då liksom också hade föräldrar som såg till att så här, se till nu att göra dina läxor och plugga till dina prov.
Varför var det viktigt för dem då att pusha dig liksom och peppa dig liksom och ligga på i skolan?
Nej, men jag tror att de förstod att om man vill liksom ha ett bra liv så är det nog ganska bra att en bra start till det är att lyckas någorlunda i skolan i alla fall. Jag tror inte man behöver vara en straight A student alls för att liksom komma långt inom citationstecken. Men jag tror att det är bra att man i tidig ålder lär sig disciplin och lär sig att göra saker som inte alltid är superroligt.
Just det.
Och det försöker jag lära mina barn också. Allt är inte jättekul.
Nej, det är en VMD ska jag ta med mig hem nu. Men du, din pappa står från Iran. Min bild är, jag har träffat på ganska många svensk-iranier framgångsrika entreprenörer. Spontant tänker jag ju på True Color-killarna. Men det finns ju fler också som jag inte kommer ihåg nu. Är det rätt bild, som jag har rätt bild liksom att det är en högre andel framgångsrika iranska, om man kallar dem då, entreprenörer i Sverige? Vad är din känsla?
Det är inte statistiskt säkerställt direkt från min sida, men ja, min känsla är absolut att det är så. Liksom både på investerarsidan och liksom entreprenörer, läkare, ingenjörer överlag. Liksom så.
Kommer det så då?
Jag tror att det finns ett kulturellt arv att man ska gå på universitetet och göra sitt bästa.
Men var det inte, nu är jag ute på tunn is, men var det inte så att ganska många som flydde från Iran var liksom högutbildade? Var det inte så?
Jo,
liksom,
så var det också. Absolut. Det blev ju en brain drain, absolut.
Ja. Just det. Har du varit i Iran?
Jag har bara varit där 2 gånger. Senast så var jag 24, så det var ju ett tag sedan nu. Men jag hade gärna åkt tillbaka. Jag vill gärna åka tillbaka med mina barn.
Kan du göra det?
Tekniskt sett. Men just nu känns det som att det är långt kvar när vi kan göra det.
Just det. Ja, hoppas du har fel.
Hoppas det också.
Du, jag byter ämne helt och hållet. En liten scen här tänkte jag försöka bygga upp. Fyll i den då. Men 2019 så ringde en annan tung investerarprofil där, Indra Sharma.
Sharma.
Jag är så dålig på namn, be om ursäkt.
Nej, ungefär.
Jo, det är för dåligt. Men jag försöker verkligen bättra mig. Hon sa till dig, jag tror hon var på någon flygplats, och så här, vi borde skriva en bok. Varför sa hon det? Vad var orsaken till det?
Nej, men då, när jag och Indra lärde känna varandra, det var kring 2018. När hon jobbade på EQT Ventures och jag jobbade på InVenture. Och då träffades vi med jämna mellanrum för att prata dealflow och liksom prata om olika bolag vi träffar. Och då kom det ganska ofta upp att vi väldigt sällan träffar kvinnliga entreprenörer. Det är ju ett faktum. Alltså det är ju liksom ingenting nytt. Och funderade kring så här, vad kan vi göra för att få fler kvinnor att starta bolag eller för att upptäcka fler kvinnliga entreprenörer. Så vi hade lite events och så som vi anordnade tillsammans. Där vi samlade som kvinnliga entreprenörer men också försökte hitta kvinnor som kanske var på väg att starta bolag. Alltså som var på bolag men som kanske var liksom sugna på att starta bolag.
Vad kommer det så att ni gjorde det? Jag menar, för ni var ju fortfarande karriär men kanske ännu mer tidig karriär ändå. Liksom. Mycket att tänka på. Liksom. Och sen att ni, även om du tycker att det är en viktig fråga, varför tyckte du det var så viktigt att du började lägga tid på det? Liksom? För det blir lite grann fritid nästan då, som du lägger på det, antar jag.
Ja, alltså boken var ju absolut fritid. Mm. Men att identifiera duktiga personer som man kan investera i, det är ju en del av mitt jobb. Och då känner jag att det är ett ansvar att jag också försöker identifiera kvinnor precis som jag identifierar manliga entreprenörer. Så det är liksom lite så jag tycker det ingår i jobbet och jag tror att man behöver anstränga sig för att hitta kvinnliga entreprenörer faktiskt. Så då sa Indra att ska vi inte skriva en bok så att vi når ut till fler kvinnor och kanske dessutom med den boken kan komma lägre ner i åldrarna, för jag tror att man behöver så ett frö relativt tidigt, helst vill man göra det hos tjejer att man kan faktiskt starta bolag och det finns olika sätt att vara entreprenör på. För väl det vi upplevde att i media så porträtteras ofta entreprenörer som personer som ska bygga nästa tech under. Om man bygger liksom bara nästa stora grej som kräver asmycket riskkapital och så vidare. Men det finns ju massa olika sätt att vara entreprenör på. Du kan liksom starta en liksom stor frisörsalong, Creative Heads till exempel. De grunderna hade vi ju med i boken. Du kan vara Stina Ehrensvärd och starta Yubico, som ju är ett liksom riskkapitalbackat väldigt stort bolag. Eller så kan du vara konsult och starta en konsultfirma som ju inte är ett liksom riskkapitalfärgt bolag.
Men gäller inte det för killar också, tänker jag? Eller tänker du att specifikt...
Alltså just men det finns ju en massa manliga entreprenörer.
Just det. Så du menar liksom för att pusha fram kvinnliga entreprenörer, som har visat att det behöver inte bli nästa Dan Ek eller Stina Ehrensvärd, utan det kan bli något
exakt. Och jag tror också att kvinnor inte i lika stor utsträckning identifierar sig med den typen av entreprenörskap.
Varför då?
Ja, men jag tror att man tänker att det kommer vara svårt. Det kanske inte går att kombinera med familj. Man kanske bara inte vill bygga den typen av bolag. Sen tror jag också att det går att ha ett helt poddavsnitt bara om det här.
Absolut.
Och det var ju därför vi skrev en bok om det. Men vi pratade ju en del om det i boken, om så här, miljö och arv och hur det påverkar, alltså uppfostran och hur det påverkar kvinnor och män olika. Så jag tror att det finns massa anledningar till att det är så. Men hur som helst så bestämde vi oss för att skriva den boken. Vi träffade Mondial, som är ett förlag som är jättebra, som gav ut boken. Och det vi gjorde egentligen var att vi intervjuade typ 30 kvinnliga entreprenörer, olika typer som jag var inne på tidigare. Och så försökte vi också döda några myter kring entreprenörskap. Typ då att bygga bolag är lika med att ta in riskkapital, eller du kan inte ha familj samtidigt som du driver bolag. Den typen av frågor.
Och en till myt som jag tyckte var spännande, som ni stack hål på, det var, som jag kanske redan fortfarande lever i och som jag faktiskt träffar på ganska mycket, den myten då kanske. Alltså att kvinnor tar lägre risk, liksom. De är mindre riskbenägna. Är det inte så?
Nej, jag håller ju inte med om det. Det finns ju studier som det finns ju studier som visar på att när det kommer till pensionssparande så tar kvinnor lite lägre risk. Men det finns egentligen ingenting som visar på att kvinnliga entreprenörer tar mindre risk. Och där tror jag min tes är egentligen att kvinnor och män kommunicerar olika kring sina planer och varför de bygger ett bolag. Och det är mottagarens ansvar, det vill säga i det här fallet investerarens ansvar, att kalibrera den informationen. Och det gör vi ju med oavsett vem vi träffar, om det är man eller kvinna. Om det är någon som säger att jag ska växa 17 gånger i år och sen ska jag liksom börsnoteras om 3 år, då kalibrerar ju vi den informationen. Samtidigt som om en annan entreprenör säger att men vi tror att vi kommer växa ungefär 60% i år, och sen så ska vi liksom puttra på lite och sen kanske någon gång i framtiden så vi ser vad som händer. Då är det ju också mitt ansvar, tycker jag, om man nu vill ta in riskkapital, att pusha den personen. Ja, men vad skulle hända om du fick 50 miljoner till?
Just det.
Hur snabbt skulle du kunna växa då? Vill du växa snabbt? Vill du bygga den här typen av bolag?
Men visst är det så att jag har någon klocka långt bak i huvudet som ringer att det vart... jag läste en undersökning om att man... Alltså om den kvinnliga entreprenörsrätten ska växa 10 gånger, så tolkar man det på ett sätt. Är det manlig, så då är det liksom så här, oj, jag vet inte exakt, men något mer negativt laddat. Medan mannen då, då är det bara yes, go, cool.
Ja,
liksom,
exakt. Så det är det som kallas för unconscious bias. Ja, nej men precis. Och det har ju också visat sig att man ställer frågor som är defensiva till kvinnor. Det vill säga, liksom... Ja, men, vad är risken i det här? Vad är det som kommer gå fel? Medan när man träffar en manlig entreprenör så ställer man mer frågor kring hur stort kan det här bli? Och liksom mer positiv betoning då. Så det stämmer. Och det är någonting, jag skulle säga att många investerare, och nu pratar jag främst om nordiska, försöker vara medvetna om det här. Det finns ju liksom unconscious bias training, och det finns ändå en del satsningar på bland riskkapitalbolag för att liksom försöka få bukt på det. För jag tror inte att det är någon som medvetet vill ha den snedfördelningen som finns idag. Utan det är så pass rotat i vårt samhälle att jag tror att vi behöver liksom bli mer medvetna egentligen om
Jag håller med om, jag tycker man att jag träffar på en del, ofta vill alltid vara anonyma, men det finns ändå lite, framförallt äldre män då, som fortfarande liksom lever. Just det här bilden av att kvinnor tar inte mer risk, liksom. de vågar inte ta risk, liksom. Det finns en orsak till att de inte får kapital, alltså rätt tunga personer och det leder mig fram lite grann till den frågan. Jag tänkte så här, nu för, det var 4 år sedan jag skrev boken, fick en del uppmärksamhet, och det pågår ju massa olika initiativ på det här området, men vad skulle du säga, liksom, är det bättre idag eller sämre eller ungefär lika bra som det var, lika dåligt då som det var när du skrev boken? Har någon känsla att går utvecklingen framåt, liksom, när står vi i stampa?
Nej, alltså så här, min egen uppfattning är att det går alldeles för långsamt, och att de senaste 4 åren har det inte hänt särskilt mycket.
Nej.
Jag tror att om man tittar 10 år tillbaka, så har vi fler kvinnor som startar bolag, men det går väldigt, väldigt långsamt.
Mm.
Det är mindre riskkapital till kvinnor nu än vad det var innan covid, vad jag har förstått.
Mm.
Och andelen kvinnliga börs-vd:ar minskar ju. Tror jag var liksom bara senast för några månader sedan som det har skrivits en hel del om. Så jag skulle säga att nej, det går väl inte i rätt riktning alls. Och om det lilla som går i rätt riktning går alldeles för långsamt.
Mm.
Däremot så tycker jag mig själv träffa fler kvinnliga entreprenörer nu än vad jag gjorde tidigare. Det kan vara så att mitt nätverk ser annorlunda ut. Men jag tror och hoppas att vi också ser fler kvinnor som i en liten, liten klick startar fler bolag.
Det är intressant att säga det, för visst, det känns på break att det skriver. Ja, vi försöker ju medvetet lyfta kvinnliga entreprenörer, men det känns också som att det är mer kvinnliga entreprenörer. Men det har ingen statistik, men det är också en magkänsla faktiskt. Men det kan finnas en liten risk att jag då lever i Stockholms innerstadsklicken då, men att man blir liksom lite blandad där. Men det skulle vara kul. Det skulle faktiskt vara roligt att kolla lite mer noggrann på typ antalet kvinnliga entreprenörer. Ja, men verkligen så. För fokus just på, för det blir ganska, ibland kan det bli lite fel kan jag tycka när man tittar på stor och bred nationell nivå, liksom, för då får man in allt bolag. Liksom. Men tittar man på liksom, inom situationen, alltså breakit-bolag till exempel, eller techbolag, alltså, det skulle vara jätteintressant att se. Faktiskt.
Ja, men exakt. För den statistiken som man hänvisar till oftast är ju för liksom, företagande i stort, om man nu pratar Sverige. Så att där urskiljer man ju inte techbolag. Men jag tycker vi träffar fler kvinnliga entreprenörer nu. Och sen så är det ju också fler kvinnliga investerare på liksom, mer seniora positioner.
Just det.
Vilket är väldigt bra.
Men det tänkte jag också fråga om, för du jobbar inom ett VC-bolag, får man säga, inom bemärkelse, investmentbolag.
Mm.
Och där finns det, nu tror jag att det finns fler, hur är det nu? Finns det fler Lars som är partner än kvinnliga partners? Alltså partners, det är liksom den högsta nivån, delägarnivån kan man säga lite slarvigt. Det är alltså väldigt, väldigt hög andel manliga partners där. Vad säger du om det? Och vad ser du någon utveckling där? Att det kan bli fler kvinnor mer jämlikt liksom?
Ja, absolut. Jag tror så här, finansbranschen i stort och riskkapitalbranschen specifikt har alltid varit väldigt mansdominerad.
Mm.
Det som är lite klurigt med riskkapital och fondstruktur är ju att du har ett partnerskap. Du är partner ganska länge. När du tar in en ny partner så ger du bort en del av kakan egentligen. Så att ofta är liksom succession ganska svårt på de här fonderna.
Mm.
Och det finns egentligen inte jättemycket incitament till att ge bort en andel till en ny partner. Och om man dessutom då lägger på det att det oftast är män som har jobbat i den här branschen, så är det inte så konstigt att det har tagit väldigt lång tid. Nu tycker jag att de senaste åren så ser man fler och fler kvinnor som attraheras till riskkapitalbranschen av olika skäl. Och jag tror också att fonder har blivit bättre på att behålla kvinnor. Man har liksom flexiblare arbetstider, man har infört föräldraledighet. Och nu pratar jag främst nordiska fonder, men även i Europa. Så det gör att jag tror att man liksom ganska snabbt kommer se väldigt seniora partners som är kvinnor på fonder. Det har vi ju redan några exempel på. Jessica på Northome till exempel. Det finns ju väldigt liksom, seniora kvinnliga partners. Sen tror jag en annan ganska viktig del är att limited partners, det vill säga de som investerar i fonderna, har börjat sätta krav på att man vill se ett mer jämlikt partnerskap eller jämställt partnerskap. Och också så tror jag att entreprenörer förväntar sig att partnerskapet ska vara liksom lite mer diversified.
Okej, så att när en svensk pensionsfond ska investera så kan de ha det som en liksom check att det måste finnas kvinnliga partners exempelvis som måste investera.
Jag har förstått att det kan ske. Att det kan vara så.
Det tror jag är ganska rimligt.
Ja, precis.
Money talks på något sätt.
Mm.
Du, en annan sak som just när man ska få in kapital då, som är ju att man ska ha ett, som jag uppfattar i alla fall, jag vet inte om du håller med om, att det är viktigt att man har ett starkt nätverk för att liksom att attrahera kapital.
Ja. Tyvärr är det ju så.
Ja, och då är min följdfråga då, hur skapar man ett sånt här nätverk? Om du tänker att du ska tipsa en entreprenör i vardagen, så att säga, hur bygger man det här nätverket? Hur går det till?
Men det är, tyvärr så är det så att man behöver ha ett ganska starkt nätverk. Många investerare säger att men det behövs inte, du kan höra av dig kallt och så, men det är ganska svårt faktiskt att höra av sig kallt till investerare.
Det går väl nästan inte, man måste nästan ha ett intro. Nästan.
Ja, eller så här.
För du får ju så otroligt många. Liksom.
Ja, men man får ganska mycket propåer. Men det jag skulle säga, det man ska göra om man inte har något nätverk alls, det är att gå på de här eventen. De kanske känns onödiga att gå på till en början. Men där träffar du i alla fall liksom en volym investerare.
Och vad tänker du säga, de här eventen?
Ja, men tech-event. Ja, men ni har väl sådana, Breakit har ju olika events. Det finns liksom Slush, det finns Tech Barbecue i Danmark. Det finns olika typer av event som man kan gå till där man också, där det finns matchningsplattformar som man kan träffa andra investerare. Då får du i alla fall en första in och du kan träffa liksom många olika investerare. Sen tycker jag att man ska prata med andra grundare. Ofta så har grundare ett nätverk av andra grundare. Prata med dem. Vilka investerare känner dem? Vilka tror de hade passat för mitt bolag? Och sen så tycker jag att det är rätt viktigt att göra egen research. För det här med att höra av sig kallt, det stämmer att det är väldigt svårt om du bara skickar ut liksom massmail och inte prickar rätt från början. Men om du vet att den här personen är intresserad av den sektorn jag bygger bolag i, investerar ungefär i det stadiet som jag är i, då är sannolikheten mycket större att du faktiskt får napp när du hör av dig.
Just det. Att man skriver kanske, jag hörde i Breakits podd att du pratade om det här och jag tycker att det här, min take på det, alltså att det blir, man visar att man kanske ännu mer sofisterad så, men liksom att man fattar att man verkligen har koll på dig som person. Liksom.
Ja, men också så här, det här bolaget bygger jag. Sen så ett annat tips, jag tänkte skriva för långa mejl. Men det är ju det är mer ett liksom praktiskt sådant.
Vad konkret är det? Är det 3-4 meningar bara? Eller 5 meningar? Vad går gränsen liksom för din attention?
Men jag brukar tänka så här, när jag läser ett mejl på telefonen, då vill inte jag behöva scrolla för mycket.
Bra tips. Det är bra, ganska konkret. Ja.
Bra tips.
Mycket bra, ja. Annars då kring, när man ska få, vi har varit inne på det, men jättebra tips här, men om man då är i modet att man ska ta in kapital till ett nystartat bolag, liksom, har du några andra sådana konkreta tips, liksom, hur man ska gå tillväga? Det är en bred fråga, men om man ska lyfta någonting som är, förutom det mer klassiska, liksom, att man ska ha en affärsplan och man ska träna på sin pitch och sådär, liksom, men finns det något liksom, som man ska... Hur ska du göra? Liksom?
Nej, men det jag, alltså, om man bara börjar med the basics... Se till att du har ett bra grundarteam och att ni kompletterar varandra så gott det går. Det kanske man inte har från dag ett. Men...
Tycker du att man alltid ska vara ett team? Man kan inte vara själv?
Man kan vara själv, men då vill jag kunna se att du kan attrahera duktiga personer runt omkring dig och behålla dem. Jag tror att team är bättre för en själv, helt ärligt. Alltså det är tufft att bygga bolag. Och det kommer vi kanske prata om sen. Jag har ju liksom varit operationell tidigare. Det är väldigt tufft att bygga bolag. Så jag tror att det är ganska bra och hälsosamt att vara ett team. Men så det är det första. Försök ha ett kompletterande team. Se till att du löser ett viktigt problem. Om du vill ta in riskkapital, alltså. För att du måste kunna bygga ett tillräckligt stort bolag. Och då måste problemet vara tillräckligt viktigt. Och sen så, det tredje är såklart att du behöver bygga en produkt som på något sätt är unik. Eller på något sätt har en fördel gentemot konkurrensen. Så det tycker jag liksom är the basics. Sen så, hur gör man då för att ta in riskkapital? Och det är precis som du säger, du behöver vara förberedd. Jag tror, alltså jag kan inte understryka det nog, att vara... Liksom ha en logik till varför du tar in pengar just nu, hur mycket pengar du ska ta in, vad du ska använda pengarna till, det vill säga vilka investeringar kommer du göra och vad kommer det resultera i. Alltså varför ska jag stoppa in pengar nu som kommer leda till då X.
Just det.
Så det skulle jag säga är verkligen the basics basics. Sen så för att liksom nå ut till investerare och sådär, då är det egentligen det jag sa tidigare. Försök prata runt i det lilla nätverket du har. Om du hör av dig kallt till investerare, gör din research, se till att du hör av dig till investerare som investerar i ditt stadie, gärna också i den sektorn du bygger bolag i.
Och om du nu skulle vara för snäll nu då, vad tycker du om liksom svenska och nordiska entreprenörer? Har de gjort sin hemläxa liksom? Det känns att de är riktigt bra. Jag tycker vi hörde en liten antydan där när du sa att det gäller liksom att ha grunden, måste man ha i alla fall. Men de kanske, alla kanske gör den där grunden.
Ja, nej, men nej, jag säger så här, alla gör inte det såklart. Men jag tycker att det är väldigt hög nivå på de entreprenörer vi träffar. Och jag brukar säga det ofta att... Jag har väldigt stor respekt för entreprenörer. Det är väldigt svårt att bygga bolag. Och att resa kapital är kanske inte det absolut roligaste av den resan.
Vissa tycker det.
Ja. Ja, jo, visst, jättekul att träffa mig, men jag tror att det är roligare att liksom foka på sin affär och bygga bolaget. Ja. Så därför så tycker jag att man ska försöka se kapitalanskaffningsprocessen som ett projekt. Alltså du har ett startdatum, du försöker ha en deadline, du försöker liksom hålla alla möten, alla första möten med investerare samtidigt, alla andra möten ungefär samtidigt. För dels för att du kan managera din tid bättre, men också för att det bara är bättre för alla inblandade. Det som kan vara jobbigt ibland på investerarsidan är att du pratar med en entreprenör och du liksom ber om material och du ber om data för att kunna göra jobbet, men det kommer ingen data utan det tar liksom 4 veckor att få det.
Just det.
Då har man liksom lite tappat momentum hos den investeraren. Så jag skulle verkligen ge det rådet att försöka liksom ha det lite som en, liksom, som en process och en projektplan.
Men hur är det, jag tänker man gör då ganska uppstrukturerat som säger och träffar många olika samtidigt och sådär, men jag upplever att det är en mardrömssituation för entreprenören och så tänker kapital, det är liksom att man aldrig får första jaet liksom, att det, och det börjar dra ut på tiden och det blir liksom snack liksom i att de verkar inte få in kapital, alltså blir en negativ spiral.
Så
att liksom, hur kan, det är kanske en svår fråga, men hur kan man undvika det liksom? Har du någon liksom, ska man först säkra upp först en och sen så går man vidare lite bredare? Eller hur skulle du gjort?
Om man kan säkra upp en först, det är ganska ovanligt skulle jag säga.
Det är svårt
Ja, exakt. Ja. Så kan man ju, visst, om det känns bättre kan man göra det. Men de allra flesta håller en process och träffar flera samtidigt för att det kan också skapa lite konkurrens mellan fonderna då. Att man liksom vill investera i bolaget. Sen så ska jag säga, det är särskilt i liksom, just nu och de senaste 2 åren har det varit väldigt svårt för bolag att ta in kapital. Så att det inte lyckas med en kapitalresning, jag skulle liksom inte säga att det är liksom end of the world. Det är jättesvårt att ta in kapital just nu. Och det är väldigt mycket man måste ha bevisat. Och många investerare är osäkra. Så att, ja, det är väl den risken man tar när man går ut och reser kapital.
Just det. Men om vi skulle snacka lite grann just nu så att säga, liksom status nu då, det har ju varit en resa liksom från att det varit förhållandevis, det är aldrig lätt att tänka kapital, men det har varit förhållandevis väldigt enkelt att tänka kapital om man jämför med tidigare, till att det har varit mycket fokus på tillväxt och sen så har vände hela spannet när inflationen tog fart och räntorna höjdes nu är det bara fokus, det var i alla fall ett tag bara fokus på lönsamhet då. Vad skulle du säga nu då, om jag har den historiebeskrivningen liksom, hur skulle du beskriva marknadsklimatet just nu då, i april 2024?
Nej, men jag tycker att det är mycket bättre nu än vad det var bara för ett halvår sedan, ett år sedan. Dels så ser vi fler bolag som kommer ut och reser kapital. Bolag som har gjort väldigt bra ifrån sig, som har stark tillväxt. Jag tror att det har varit mycket snack om lönsamhet. I det tidiga skedet så handlar det inte om att vi vill se lönsamma bolag. Det handlar om att vi vill se en hållbar affärsmodell. Hur kan det bli lönsamma på sikt? Jag skulle säga att vi fortfarande tittar efter tillväxt. Vi vill se att man växer fort, för det är tecken på product market fit. Det vill säga att du har en produkt som dina kunder vill köpa och som liksom ger tillräckligt mycket värde. Det är ju det viktigaste. Sen så liksom, när man är Series A, Series B, Seed, Series A, Series B, så tycker jag att det är lite mycket begärt att man ska växa väldigt fort och vara lönsam. Så det är ingenting som vi eller jag skulle säga några andra investerare egentligen letar efter. Det handlar om det här med att ha en hållbar affärsmodell.
Men du säger att klimatet är bättre nu klart jämfört med för 6 månader sedan. Så att säga. Men det är fortfarande, om man jämför med 2020-2021 så att säga, då är det fortfarande ett helt annat klimat.
Det skulle jag säga. Jag tror och hoppas eller på att säga att vi inte kommer komma tillbaka till 2020-2021. För jag tror inte att det var bra för någon, varken för investerare eller entreprenörer. Men jag tycker att vi börjar hitta liksom en bra balans nu, faktiskt. Sen så skulle jag säga att i vissa sektorer, typ klimat och AI, jag skulle inte kalla AI en sektor, men om man nu ska liksom kategorisera det som en sektor, så finns det ju fortfarande de tendenserna som vi såg 2020-2021.
Just det, med liksom väldigt höga bubbelvärderingar.
Ja, precis, eller vad man nu vill kalla det. Men ganska höga värderingar, rundorna går ganska fort. Man måste liksom vara på tårna. Det går inte att liksom titta på ett bolag i 6 veckor, utan du behöver fatta beslut ganska fort.
Okej.
Det finns ju några sådana.
Och det, du känner fortfarande att det är den hettan så att säga runt klimatbolag och AI-bolag så att säga. Det har inte svanat av någonting. Det här är ju ingen vetenskap så, men din känsla så liksom, är det fortfarande lite hett så?
Nej, men jag tycker att inom klimat så är det just skalbara klimatfokuserade bolag som går väldigt fort, för att det är det som de klassiska riskkapitalfonderna, de klassiska VC-fonderna vill backa. Det är ganska få som kan backa de liksom hårdvarurelaterade klimatbolagen.
Varför då? För att det är för dyrt? Liksom,
det är kappigt, exakt. Ja. Det kräver väldigt mycket kapital. Det är inte lika skalbart. Men jag tror att om man verkligen vill lösa klimatet, så är det ganska svårt att göra det med bara mjukvara.
Ja. Hur är det? Kinnevik är i hårdvara inom det, eller?
Ja, det gör vi. Alltså, ja. Men vi är investerade i H2 Green Steel. Vi har investerat i Aera som är värmepumpar.
Mm.
Så det kan vi absolut göra. Sen så vill vi fortfarande kunna se att det är skalbart, att det kan bli tillräckligt stort.
Mm. Om vi är inne på liksom segment och så, vad tycker du är spännande? Vad tittar du på nu som du tycker att det här kan bli riktigt bra?
Ja, men Kinnevik är stort. Vi tittar på mjukvarubolag, klimat och hälsa. Det är egentligen de tre liksom, breda kategorierna. Och det gäller även för när vi investerar i bolag i liksom, det tidigare skedet som vi gör i Norden. Jag tycker att vi har sett väldigt mycket bra climate tech-bolag i Norden. Mm. Särskilt inom energi.
Kul.
Ja. Och sen också, jag skulle faktiskt säga, liksom, som across alla våra sektorer så ser vi intressanta bolag i Norden. Men jag har ju jobbat med två bolag som är inom klimat, så att det är också liksom...
Vilka bolag är det då? Vi får sitta och hålla för länge.
Nej, precis. Ja, men det är Aera och Agrina.
Vi börjar med det sistnämnda. Beskriv det. Det är något danskt, säger jag helt fel säkert, jordbruksbolag, jordbrukstech.
Precis.
Du sa det innan i intervju här. Det är ingen som fattar riktigt vad vi gör om man inte är inne i sektorn och så. Men om vi ska försöka hålla det på en enkel nivå, vad gör de för något?
Jag tror att det är bra att bara ge lite kontext först. Så jordbruk står ju för nästan en tredjedel av vårt koldioxidutsläpp. Och ett väldigt effektivt sätt att minska det koldioxidutsläppet är att bönder övergår till så kallat regenerativt jordbruk.
Mm.
Det vill säga metoder som bygger upp jorden och som gör den mer välmående. Och det som också sker då är att man binder kol från atmosfären i marken. Och det Agrina gör då, det är att de hjälper bönder att få vägledning i vilka metoder som kan användas, vilken effekt de har och hur man egentligen kan implementera det här i sitt jordbruk.
Så det är ju ingen hårdvara att ta sig, utan det är mer någon
form av mjukvara.
Exakt. Ja, det låter ju nästan som konsultbolag då. Men
det är det inte. Utan det här är liksom en techplattform som bönder använder
för att navigera rätt i det här nya landskapet.
Exakt. Men ett annat element till den här plattformen är att i och med att man binder kol i atmosfären så finns det möjlighet för bönder att sälja så kallade koldioxidkrediter, carbon credits. Jag vet inte om du har hört om det tidigare.
Oh.
Så då kan man sälja carbon credits på den frivilliga klimatkompensationsmarknaden, som det heter på svenska.
Ja, ja.
Och det är alltså bolag som köper de här krediterna för att bli klimatneutrala. Så som du säkert vet, många bolag vill bli klimatneutrala inom en viss tidsram. Och så gör man massa initiativ för att bli det inom sin egen verksamhet. Men för att bli net zero på riktigt så behöver du oftast köpa carbon credits för att komma ner till att bli ordentligt net zero.
Mm.
Och det är ju det Agrina hjälper till med, är att de hjälper bönderna att sälja de här krediterna. Det är de som hittar bolagen som kan köpa de här
Så det är liksom som en marknadsplats för utsläppsrätter då, kan man säga.
Man kan säga att det är det också, precis. Det är ett sätt att uttrycka
det. Det är den ena delen, och andra är då att man får så att säga hjälp att optimera sitt jordbrukande.
Ja,
och sådär.
Precis.
Ja, intressant.
Så det är det ena, Agrina. Det är ett danskt bolag. Vi investerade i Series A och de har... Ja, men nu de har tagit in Series B sen dess, och så det går bra för dem.
Mm, kul.
Mm.
Men du, sen är det värmepumpsbolaget. Berätta vad det är för något.
Ja.
Vad heter de till att börja med?
De heter Aera.
Aera, ja.
Ja, men det är lite på samma tema i liksom, vad gäller koldioxidutsläpp. Så uppvärmning av bostäder står för cirka 10% av Europas direkta utsläpp av koldioxid. Mm. Och du kanske har hört att många hushåll runt om Europa värms upp av gas, vilket ju inte är hållbart varken hållbarhetsmässigt eller kommersiellt.
Ja, men för jag hörde faktiskt Harald Mick som också är med i det här bolaget. Han beskrev det, jag har dålig koll på det, men i Sverige ligger väldigt långt fram. Alltså man vill få lite skev bild, att man tror att alla har typ värmepump, men så är det verkligen inte.
Nej, exakt. I Norden så har vi ju mycket bergvärme, men runt om i Europa så är de flesta hushållen värms fortfarande upp av gas.
Ja.
Om man tittar liksom Tyskland, UK till exempel.
Vilket är jättedåligt för klimatet.
Ja, exakt. Så att minska koldioxidutsläppen från hushåll har ju med andra ord en liksom enorm potential. Och vi identifierade det här ganska tidigt. Det är inte så att vi var ensamma med att identifiera det.
Ja.
Men jag skulle säga att de senaste nästan 2 åren så har vi tittat på ganska mycket bolag inom det vi kallar då för decarbonization of the home. Så hur ska vi se till att liksom våra bostäder, eller uppvärmning av våra bostäder, blir så klimatneutralt som möjligt? Och träffade bolag inom liksom solpanelsbolag, andra värmepumpsbolag eller andra typer av liksom energirenoveringsbolag.
Mm.
Men hittade inte riktigt rätt, tyckte vi.
Så knackade Harald Mix på dörren. Han räckte upp handen i styrelserummet och sa, jag har ett bolag.
Nej. Så funkade det inte.
Jag drar lite fort där, men Harald Mix driver riskkapitalbolaget Altor och kör ju också ett antal tunga klimatsatsningar vid sidan om, kan man säga lite grann.
Via Vargas,
Via Vargas, precis, som gjort investeringar i vad heter de, H2 Green Steel och Northvolt och även det här då.
Precis.
Men han sitter också i styrelsen i Kinnevik, varför jag sa att han sa till i styrelserummet.
Exakt.
Men berätta, hur gick det till när ni hamnade där? Och varför,
Nej, men så om jag bara går tillbaka till vad Aira faktiskt gör, så kan jag prata om liksom, hur processen var.
Mm.
Så det Aira har gjort då, det är att de har tagit fram en intelligent elektrisk värmepump som de säljer i Tyskland, UK och Italien just nu. Och innovationen ligger väl främst i affärsmodellen snarare än liksom hårdvaran. Där Aira egentligen äger hela värdekedjan. Så att de äger produktion av värmepumparna, försäljningen, installationen och sen även service av din värmepump.
Mm.
Och då är frågan så här, men varför är det så bra, såklart?
Ja.
Och då ska jag säga att det är 2 grejer. Det ena som är uppenbara är att du kan få bättre marginaler om du äger hela värdekedjan. Men det andra är att du får en mycket bättre användarupplevelse. Och det är det som har varit problematiken runt om i, liksom bland de här bolagen, är att ofta så kanske du då bara är en, liksom du producerar värmepumparna, men du ansvarar inte för installationen, du har partnerskap för installation och du ansvarar inte för service. Vilket gör att användarupplevelsen inte blir jättebra. Det tar 9 månader att få en värmepump installerad. När den går sönder så pratar du med en helt annan person och så vidare. Dessutom så är det ganska dyrt att gå från liksom att köpa en helt ny värmepump.
Mm.
Och det Aira gör då är att de erbjuder dig en abonnemangstjänst på din värmepump.
Så man betalar en månadsavgift istället för upp med allting, allt på en gång så att säga.
Precis. Så allt för att liksom dra ner tröskeln till. Och sen så har man då en mjukvara, precis som en Tibber kan man säga, där du egentligen kan liksom hålla koll på din värmepump och styra uppvärmningen av ett hus.
Blir det här billigare då jämfört med att köpa via Nibel, någon Termia eller någon av de andra stora? Liksom? Eller kommer det bli ungefär samma pris som konsument? Eller vad är pitchen mot konsument förutom att det blir mycket enklare då? Liksom?
Ja, men priset är ungefär, jag ska säga priset är ungefär samma, men skillnaden är att du kan du slipper den här stora initiala kostnaden.
Ja, förstår.
Ja. Priserna skiljer sig lite från marknad till marknad beroende på hur liksom.
Men det är inte liksom, tanken att det ska bli liksom prispressar och så, utan
exakt. Det är mitt i rätt prispunkt. Så det är inte en premiumprodukt och det är heller inte en budgetprodukt.
Okej, men det här var ett område som du och dina kompisar på Kinnevik hade liksom identifierat tidigt då. Men sen så dök det här upp via. Ja, hur gick det till? Hur blev ni investerare?
Nej, men vi kände till att det här bolaget startades.
Mm.
Martin Levert, som är vd på Aira, jobbade tidigare på ett annat Kinnevik-bolag via Play.
Mm.
Så vi kände ju Martin sen tidigare.
Mm.
Och flera andra i managementteamet på Aira kände vi sen tidigare också. Så vi träffade dem förra sommaren. Och i och med att vi hade gjort ganska mycket jobb, träffat många liknande bolag tidigare, så var det ganska. Men så här, det här första mötet som vi pratade om i början på podden, vad är det vi frågar efter? Det blir liksom, man vet vad problemet är, man vet hur stort det kan bli, jag vet hur konkurrensen ser ut, jag behöver liksom inte bli utbildad i det.
Nej.
Utan vi var väldigt uppsjungna kring vad liksom, varför ett värmepumpsbolag kan bli riktigt stort.
Hur sur blev du då när det skrevs i vissa så här rosa tabloider att det var Haramix? Lite grann som jag lite nonchalant sa att Haramix tipsade om det i styrelserummet, sen så gick det in med pengar. Alltså, det låter ju som att ni gjort en hel del mycket, det var inte riktigt så som gick till.
Nej, vi gjorde väldigt mycket jobb. Jag hade ingen semester förra sommaren, kan jag meddela.
Nej, men seriöst, blir man irriterad på den, liksom, när den lite förenklade bilden kommer ut då? Jag skulle vilja säga att jag tar inte ställningen här. Utan
nej, jag förstår. Jag förstår att man utåt sett kan tolka det så.
Ja.
Det tycker jag att man ändå måste ha respekt för, att det kan tolkas på det sättet.
Ja.
Men vi vet ju hur våra processer ser ut och att vi har väldigt tydliga processer internt på Kinnevik och gentemot vår styrelse kring när vi fattar nya investeringsbeslut. Mm. Så...
Tolkar det som att bli lite sur, men det är name of the game lite grann.
Ja,
men du, apropå lite grann det här jobbiga lägen då, så att säga. Alltså Kinnevik har ju varit väldigt håsat under en lång period, under den här uppgången då i techbolagsuppgången. Sen så hade man handlats då med stor premie, som det heter på finanssvenska. Nu, vilket innebär att man hade satt ett jättestort högt värde på de onoterade bolagen. Sen så har vi kommit in i mycket jobbigare period och det har blivit istället en rabatt då på de här innehaven och sådär.
Mm.
Men hur har det varit, för du lite, slog mig nu när vi sitter och pratar, du kom in nästan, lite dålig timing va? Du kom in lite här på toppen.
Ja, jag kom
så
in
så här,
januari hur har det varit, 2022. Liksom, att
jobba? Vad sa januari?
2022. Började.
Ja, men du ser. Ja, men liksom, hur har det varit, och jag vet att du vill liksom inte sitta och prata för hela Kinnevik, men du säger, hur har det varit liksom i den och var ju sån, för det har ändå varit lite torkdumlar liksom mot, inte varit extremt, men det har varit lite ifrågasatt så. Hur har det varit liksom?
Men jag tror att sentimentet för tillväxtbolag generellt sett ser ju väldigt annorlunda ut idag än vad det gjorde för 2,5 år sedan.
Mm.
Och det påverkar väl alla investerare som investerar i tillväxtbolag.
Mm. Men nu frågar jag hur det påverkar dig.
Ja, men och mitt jobb, jag skulle säga så här. Mitt jobb är ju att identifiera de bästa grundarna i Norden som vi kan liksom jobba tillsammans med och jobba med våra portföljbolag. Jag lägger väldigt lite tid på vårt aktiepris och liksom våra navet på det sättet.
Mm.
Det har vi ju andra personer i vårt team som gör.
Mm.
Och det är inte heller min roll på Kinnevik att liksom spendera tid på det. Jag måste ju bara se till att liksom identifiera och hitta de bästa bolagen och se till att hjälpa våra portföljbolag att nå de planerna som vi har satt.
Just det.
Så det är det som är mitt fokus.
Så vad innebär det? Innebär att du bryr dig inte så mycket utan du fokuserar på det du ska göra liksom?
Jag bryr mig alltid om liksom hur det går för Kinnevik. Såklart. Men det är ju inte i min arbetsbeskrivning egentligen att ha
åsikter
om... Jag
tänker bara om det liksom påverkar liksom när man jobbar på ett företag som där det varit lite mer blåst lite mer snålare. Liksom. Jag vet inte, för jag har faktiskt aldrig jobbat på någon sån företag. Jag har alltid varit på framgångsföretag.
Ja, precis.
Nej, men
få tänka kring Kinnevik att vi har funnits väldigt länge. Det är inte första gången det har varit frågetecken kring våra strategier. Och vi har ju alltid, jag skulle säga, och det är också en av anledningarna till att jag vill börja på Kinnevik är att det ligger ju i vårt DNA att alltid vara i framkant och göra liksom det oväntade på något sätt.
Mm.
Det ligger i vårt arv, men det är också det vi har gjort. Jag menar, vi startade Tele2. Vi backade Zalando väldigt tidigt. Det är ändå ganska... Ja, men så här, jag kan tänka mig att det ifrågasattes.
Mm.
Då också.
Verkligen så. Men jag är ju så gammal så jag minns ju att Jan Stenbeck var ju väldigt ifrågasatt på sin tid. Till och från. Han har varit hur het som helst och sen så extremt ifrågasatt. Man trodde att det var ett luftstått egentligen. Och inte minst när Jan Stenbeck gick bort så då trodde man att det här kan ju gå riktigt, riktigt illa. Men tvärtom gick ju över. De köpte in sig Zalando till exempel. Liksom,
så ja, men precis. Så jag, liksom, vi har funnits väldigt länge och vi har varit med om massa olika turer på Kinnevik. Så jag tror inte att det här är någonting nytt och det är ingenting som liksom stör vår verksamhet på det sättet. Att vi är fortfarande så att vi fokuserar på vår strategi och vi ser till att vi levererar på vår strategi.
Vi träffades faktiskt på en lunch här för flera år sedan nu, men då släppte du en, tyckte jag, väldigt spännande sak. Att du hade en ganska speciell relation med skådespelaren. Nu kommer det ett jobbigt namn här igen.
Eivind Ahmad.
Det är så pinsamt att stå. Men du vet, i alla fall. Och vet ni som lyssnar på det, om ni inte vet vem det är, så är det en jätteframgångsrik skådespelare som bland annat gjorde den här Netflix-serien Snabba Cash. Men du och hon har ett lite speciellt förhållande. Berätta, hur gick det till? Hur blir
jag vet inte om det är så speciellt, om jag ska vara helt ärlig.
Men upp det
ja. Ja, precis. Nej, men jag lärde känna Evin när hon skulle spela in Snabba Cash. Där hon ju spelar Leia. Och hon tar ju sitt jobb väldigt seriöst. Och den förberedelsen för den rollen väldigt seriöst. Och då ville hon förstå techvärlden bättre, i och med att hon spelar en entreprenör. Så vi liksom träffades några gånger och pratade telefon några gånger kring... Där jag liksom egentligen hjälpte henne lite kring hur det funkar i techvärlden. Men så jag skulle inte säga att det är en jättespeciell relation, och det är väldigt informellt. Liksom,
men för då gav du henne lite grann inside utifrån det, ungefär som du gör till mig nu då, hur det funkar i riskkapitalbranschen. Ja. Var det någonting liksom som du minns därifrån då? Var det något som förvånade henne eller något som du var förvånad att hon inte hade koll på riktigt, eller var något liksom, i och med att det är lite grann två världar som möts där då liksom, på något sätt?
Ja, alltså det är ju, på ett sätt, det finns ju faktiskt några aspekter i de här världarna som är ganska lika, och det är ju när man pitchar sina idéer och manus så mot liksom två finansiärer som ska finansiera till exempel Netflix
eller, exakt.
Så den liken, nej men jag, inte vad jag kan minnas helt ärligt. Det är klart att hon inte hade jättemycket insyn i hur det funkar i techvärlden, för att det är ju inte en värld som hon liksom har varit i så mycket tidigare. Precis som att jag inte vet alls mycket om filmvärlden.
Nej,
det var liksom mer liksom några telefonsamtal kring hur det funkar. Hon hälsade på mig på kontoret.
Jag har skjutit igen här från olika höfter kan man säga. Konrad Bergström är också en sån här färgstark entreprenörsprofil. Han har ju grundat Sound och X-Shore. Du har jobbat med honom. I vilket läge var du jobbat med honom?
Jag jobbade på Sound Industries tidigare.
Just det
som nu heter Marshall. Precis.
Just det. Vad hade du för roll där då?
Så jag jobbade... Men jag skulle säga att jag var typ som en projektledare till vdn. Så det här var 2014. Och mitt första jobb var ju på Prime, som är en PR-byrå där jag jobbade med krishantering.
Spännande, krishantering, det låter
ja, det var jättekul.
Låt oss uppehålla oss lite sen där kring krishantering. Hur hamnade du i att du skulle vara just med krishantering? Det låter väl dramatiskt.
Ja, det låter dramatiskt. Ibland var det faktiskt dramatiskt. Ja. Nej, men mitt första jobb på Prime så var jag trainee. Och det trainee-programmet är faktiskt väldigt inspirerat av Kinneviks trainee-program som heter Luma, som vi har haft i flera år.
Och varför heter det Luma? Vet du det?
Ja, det vet jag.
Berätta, det är en kul story tycker jag.
För att man inte släcker lampan.
Ja, precis. Nej, men jag tror att man släcker den, men man vill den som, dels att man byter ut lamporna,
ja,
och sen
precis.
Så att man då är den som först är på jobbet och tänder lamporna, och den som
exakt.
Går därifrån. Så ja. Det är tuffa
och det, jag skulle säga att så är det väl kanske inte riktigt idag. Men det är ju väldigt duktiga personer på Kinnevik som är lumor. Men jag var i alla fall, hade liksom en liknande roll då på Prime. Han som grundade Prime, Carl-Fredrik Sammeli, jobbade tidigare på Kinnevik. Så det var liksom därifrån inspirationen kom. Och då började jag jobba med en av cheferna där, men jag jobbade också en hel del med Charlie Stjernberg som är krishanterare. Som ibland uttalar sig om krishantering. Och det var superkul. Jag gjorde det nästan 3 år. Men sen så var jag en kort sväng på Ericsson som är ett jättebra bolag på många sätt, men det inte passade mig riktigt. Det var lite för stort för mig. Och då kände jag att jag behöver nog gå liksom till någonstans där det finns puls.
Du Conor Bergström, det måste ha varit lite kulturkrock där kanske.
Ja, men för Prime var ju, det var ju liksom ett entreprenörslätt bolag verkligen. Väldigt liksom, ja men, högt tempo, högt i tak, superroligt verkligen. Jättebra skola. Och Sound var ju liksom lite samma sak. Men jag insåg då att jag kanske ska gå till liksom ett startup. Jag inte, liksom, hade inte riktigt exponerats för den världen tidigare. Och då träffade jag Pernilla som var vd för Sound då. Så började jag egentligen jobba utan rollbeskrivning tillsammans med henne.
Och det här var ganska early days på Sound. Det växte väldigt fort.
Ja, exakt.
Eller hade tillväxtresan börjat då när du kom in?
Tillväxten hade börjat. Det gick bra. Vi hade nog precis tagit in vår A-runda, om jag vill minnas rätt. Och växte väldigt fort under den tiden. Och det är ju... Det var liksom, jag tror att den röda tråden genom liksom min karriär är att jag verkligen gillar att jobba med riktigt duktiga, ambitiösa, visionära personer. Carl-Fredrik Sammeli som startade Prime är en sån person. Jag jobbar väldigt nära honom. På Sound så hade ju såklart Konrad som ju liksom också är supervisionär. Och sen så var jag på Sparta där jag, liksom, jag var ju inte medgrundare, men jag var där väldigt tidigt och jobbade också väldigt nära James där som var grundare. Och sen
James
nu mitt
Pember,
jobb,
då, va?
James Pember, ja.
Ja, Pember, ja, just det.
Och sen nu mitt jobb idag, så är ju det, det är ju det roligaste av allt. Mm. Är att få partner ihop med riktigt duktiga personer och hjälpa dem att liksom nå sin vision.
Just det. Alltså nu är det liksom inte kanske din chef på Kinnevik som säkert också är väldigt visionär och duktig, men det, du tänker mer att den röda tråden är god med de entreprenörer jag jobbar
med. Exakt, ja, precis.
Ja. Just det. Men Konrad då, hur var det att jobba med honom?
Jättekul. Ja. Han är ju oerhört visionär. Ja. Liksom, väldigt stora planer, liksom, tänker det omöjliga. Så det tycker jag att man ska ha stor respekt för.
Du har varit med då och jobbat nära entreprenörer och varit med och jobbat nära startup i någon form. Mm. Men du har inte startat något själv?
Nej, så när jag var på Sparta, som ju var det här säljverktyget, som ju, det var ju verkligen en bumpy ride.
Var det så? På exakt vad?
Nej, men det var, alltså det är ju jättesvårt att bygga bolag. Jag började där, jag tror att jag var liksom anställd 5-6 eller något. Jag började som COO, men det här var ju...
nästan grundare när man är så tidigt.
Ja, men man är i alla fall väldigt tidigt. Man är med liksom, okej, hur ska vi sälja vår produkt? Hur ska liksom, vilka är våra kunder? Hur ska vi till att behålla kunderna? Hur finansierar vi vår business? Så allt det här med att anställa personal, säga upp folk, vilket man tyvärr gör ganska ofta på startups. Känna att man har för lite pengar på banken. Ifrågasätta sin egen produkt. Ger den verkligen det värdet vi vill? Att liksom förhandla med kunder. Allt det där har jag gjort. Och det tycker jag har varit... Det är väldigt bra erfarenhet när man är investerare. Sen så var ju inte så att Sparta gick som tåget och att det blev en sån fantastisk exit. Men det är nästan, på ett sätt nästan bättre erfarenhet. För då vet jag vet liksom de här typiska fallgroparna.
Säkert skulle jag säga, det är väl absolut bättre.
Precis, i början. Sen så var ju Sound var ju sån som gick som väldigt bra hela tiden. Så jag har ju fri den erfarenheten också. Men jag tror att det har gjort att jag är rätt ödmjuk för hur det är att bygga bolag. Och jag tycker att det är viktigt att man liksom har respekt för entreprenörer och hur de väljer att bygga sina bolag.
Just det. Men det, jag vet inte om jag ställde frågan tydligt rakt ut, men du har inga planer på att starta eget någon gång i framtiden liksom, när du har varit med i den här, du har inte blivit sugen liksom, på att skapa ett eget team och verkligen liksom, om du nu hittar en idé som verkligen löser ett stort problem liksom, och köra.
Jag älskar verkligen investera i jobbet.
Ja, det är så.
Jag tycker verkligen att det är superroligt. Men man ska aldrig säga aldrig. Men jag tycker verkligen att det är kul.
Du, du känner liksom att det är liksom investerarspår som är ditt huvudspår. Du är inte så att du, men då måste jag byta mig kvar här. Då tänker du dra någon eget investmentbolag eller en fond eller någonting. Och jag förstår att det kan vara tjänster mot gammal arbets... mot din nyvara och så vidare. Men jag tror att de kan leva med det om du säger att någon gång i framtiden... Men du kanske inte har den planen någon gång i framtiden göra det.
Det är ingenting som jag spenderar tid på i dagsläget att tänka på, helt ärligt. Jag tycker att det är ganska ovanligt att kunna vara på ett ställe som Kinnevik som kan investera genom hela livscykeln, som inte har fond liksom cykler att ta hänsyn till, så man kan vara väldigt långsiktig i sina investeringar och som kan fortsätta backa bolagen i takt med att de växer, för att vi har de musklerna. Jag tror att det är svårt att få den typen av liksom mandat någon annanstans.
Just det. Så om 5 år så är det inte omöjligt att du är kvar på Kinnevik?
Nej, absolut inte.
Nej? Då kommer du tillbaka hit till podden kanske?
Ja, kanske.
Tack så mycket för att du kom hit.
Tack själv.
Vi syns snart igen, hoppas jag.
Ja, det gör vi. Tack.
Ha det bra.
Ha det bra.
Bra snack där, om jag får säga det själv. Lite självgott sådär. Vad säger du, Sofia?
Ja, men verkligen. Ni är båda två både drivna och ambitiösa personer. Och det märks ju verkligen i er dialog. Så inspirerande att höra.
Jag hör det. Jag blir nästan lite generad här nu när du håsar mig och så. Men det är trevligt. Jag måste prestera här först också. Sofia Wallén är det som sitter mitt emot mig här i poddstudion. Och du jobbar ju på Swedbank i olika former och expertroller där. Och vi ska ju köra ett eftersnack här som är upplägget i den här poddserien. Där vi ska försöka, framförallt du hoppas jag, reflektera och analysera lite grann vad som har sagts. Om du har sagt sådana klokskaper. Framförallt från den jag intervjuar då. Och ja, nu har vi precis lyssnat på intervju med Tatjana. Och dina intryck så här långt?
Mitt första intryck måste jag ändå säga var skarp professionell nivå. Hög kompetens i kombination med fin ödmjukhet. Så att det är personligt, tyckte jag också, utifrån vad hon pratade om med hennes bakgrund, uppväxt, föräldrar och just det här med olika kulturella inspirationsmoment som också har format henne. Jag tycker det var jätteinspirerande.
Ja, för det var faktiskt något som jag tänkte på spontant, just med hon flaggade upp det här med sina, som hon själv uttryckte, invandrarföräldrar, alltså traditionella invandrarföräldrar, sa hon ju. Just att det var ganska hårda mandage. Godkänt var inte okej, utan det skulle vara lite bättre än så.
Höga ambitioner.
Ja, jag tyckte det var så. Hon sa no slack och sådär. Jag själv tyckte det var liksom både inspirerande och lite ovant. Jag flaggade ju där för att det här ska jag gå hem och säga till mina barn och sådär. Men vad kände du liksom? Var det för tufft eller kändes det mer inspirerande?
Nej, men jag tror också det beror på vad man är van vid. Så att, ja, men ifall man inte vet någonting annat så är det väl väldigt fin morot att kunna driva framåt och också kunna ha mål i sikte. Men det får inte bli för mycket piska över det, för då blir det kanske mera tvång. Hon nämnde ju bland annat det här med betyg tidigt i franska skolan och liknande, och sådana debatter har vi haft mycket i samhället, ifall det är någonting som är gynnsamt eller ifall det är någonting som kan kännas mera pressande.
Jag bara tänkte på det när jag satt och snackade med att jag minns faktiskt själv att jag tyckte, jag såg fram emot att få betyg när jag pluggade. Det var ganska jag är rätt okej liksom i låg- och mellanstadiet. Sen, men när jag fick betygen i högstadiet, då hade jag lite grann släckat ur precis, så då var det inte lika roligt med betyg. Men då var det liksom positiv grej för mig. Jag vet att jag gick och längtade efter de här betygen. Sen när de väl kom då, så blev det en lite jobbig överraskning. Men det är en annan podd om Stefan Lundell. En sak som jag tyckte var spännande, det var att höra hennes resonemang kring de här, får man ändå säga, lite förutfattade meningar från investerare som missgynnar kvinnliga entreprenörer framförallt. Håller du med om det resonemanget? Det känner du ändå på något sätt där?
Ja, det gör jag. Jag tror att vi faktiskt varje dag lever med vad vi kallar för unconscious bias. Vi pratar om det.
Vi ska översätta det. Vi har väl nästan på att man tvungen att avbryta henne. Men det är lite så här liksom att man omotiverad omedvetet.
Ja, skulle jag också säga det. Mera omedvetet liksom, att man har en inriktning som man kanske inte tänker på att man har i sina tankar.
Man är liksom inte fördom. Människa egentligen, utan det bara blir, det kommer liksom av sig själv liksom.
Ja. Och jag tror, alltså, vi pratar om det mycket i rekryteringssammanhang och liknande, att det är någonting som lätt kan komma in, som sagt, utan att man tänker på det. Men också i banksammanhang, och det nämnde ju hon också där i själva podden, just kopplat till sparande, att många kvinnor kanske inte är lika villiga att ta risk, utan är mer försiktiga när det kommer till exempel till pensionsspar och liknande. Men det jag tyckte var så intressant var att hon lyfte upp det också utifrån den andra sidan, i viljan också att kunna investera kapital i kvinnor. Att det även där då kan finnas en liten försiktighet utifrån att se, vågar vi det här? Ställer vi andra former av krav? Både utifrån liksom den kvinnliga dialogen, men också utifrån det manliga då. Att man kanske mer satsar på en man. Medan en kvinna kanske man ska bocka av lite grann. Så här, har de verkligen koll på allting så?
Precis, jag vet att, jag tror jag nämnde det i intervjun också, jag vet att det finns en undersökning från Umeå universitet, tror jag, just att man kvinnorna säger precis samma sak som männen, men det uppfattas liksom då som mer aggressivt och riskbenäget, medan det annars, det är offensivt och positivt liksom, man säger. Det är ju väldigt intressant faktiskt. Att man, när man kan liksom kan, alltså det kan ju vara en känsla som man har, men där har man verkligen fått fakta i målet här på något sätt, så det tyckte jag var intressant. Du har inte läst hennes bok, eller?
Nej, jag har inte läst den, men jag blev väldigt sugen just på att ta död på de där myterna som hon nämnde.
Verkligen, jag tänkte att jag skulle nämna det, för jag sa inte titeln där, för den heter ju Förebilderna, kvinnorna som formar vår framtid. Jag läste den när jag gjorde intervju med henne för några år sedan, och nu tittar på den igen faktiskt nu för ett par år sedan. Den är väl värd att rekommendera. Det är ett gäng riktigt spännande kvinnliga entreprenörer som de har intervjuat där, så jag kan lägga fram som ett litet botips både till dig och ni som lyssnar. En annan sak som jag tänkte lyfta upp här, som jag har liksom så här top of mind efter gjort intervjun, det var ju det här med att de var ganska konkret, lyfte fram hur man kan bryta igenom bruset då till investeraren för att få det här första mötet. För det har jag själv erfarenhet av, att när jag pratar med entreprenörer som kanske inte har det här jättebreda nätverket bland investerarna, att det känns lite lönlöst för dem. De får liksom inte ens, de får inte ens kontakt med investerarna. Man måste göra research på investerarna och inte bara liksom skicka ut massmail då. Det var ju hennes tips då. Ledande fråga, men tyckte också det var intressant.
Ja, men jag tycker ändå att det där ska vi väl alltid lyfta upp, just det här vikten av det mänskliga och relationer. Och det hon nämnde också, det bara kalla samtal, de blir ju oftast det. De blir ju kalla. Mm. Men ifall man gör lite efterforskning och verkligen kollar upp och har underbyggda ingångar, så blir det mycket lättare att bygga den här kontakten, och även svårare för en investerare att kanske ta sig därifrån. Mm. Om man just känner att, men gud, det här är ju väldigt win-win för mig också. Då får man en stickiness som jag tror är väldigt gynnsam.
Absolut, det kommer du också med bra tips här. Något annat då som du tyckte var intressant från intervjun där, från, som Tatiana lyfte upp?
Hon nämnde också det här med riskbedömning och skalbarhet, och att det kan vara lättare då att skala upp en mjukvara än en hårdvara. Och det är ju någonting som de också då ser över med investeringar. Men ifall vi ser till skalbarheten, så är det också en riskbedömning ifall man också blir omsprungen av en konkurrent. Och det bör ju ändå finnas en viss tröghet kopplat till en hårdvara utifrån så här produktion och liknande, som jag ändå skulle kunna se som kan vara också gynnsam för en hårdvara snarare då än en mjukvara. Men det där beror också på patent och liknande. Men jag tyckte de diskussionerna var också intressanta. Just det här med
snabbhet. Men det var väl, jag antar att de menar liksom att det var dyrt i början, så att säga.
Ja, hårdvara, liksom, så här. Precis, CapEx också.
Man bygger ganska så mycket vallgravar när man väl har en riktigt bra hårdvara.
Ja.
Kan tänka mig. Och det är ju intressant med hårdvara. Det är ju någonting som kommer, det har varit väldigt mycket mjukvara i Sverige, men det kommer ju faktiskt mer och mer hårdvara, hårdvaru-startups då, i detta nu faktiskt. Jag har skrivit om det på Breakit. Något annat vi borde lyfta innan vi stänger podden för en gång, tycker du?
Vi kan också lyfta känslan hon nämnde med att ha pengar eller kanske inte ha pengar på bankkontot där också. Just det här vikten av att ha ett kassaflöde och ha koll på kassaflödet. Och där finns det ju såklart andra banklösningar också, beroende på vart man befinner sig i sin fas. Vi har ju också kontokredit eller checkkrediter och liknande som kan bygga den här trygga, stabila grunden, så att man faktiskt vågar satsa i bolaget framåt.
Just det snackade vi om faktiskt om för något år sedan, när vi pratade om hur man skapar kassaflöde. Det som är mitt favoritord nästan som entreprenör, och få starkast kassaflöde. Det får ni gå tillbaka och lyssna på lite längre bak här i poddflödet. Men du Sofia, nu är det dags för mig att säga att vi ska avsluta det här eftersnacket faktiskt. Tack för att du kom hit.
Tack själv.
Och jag vill också, innan vi helt och hållet stänger ner den här podden, puffa för vår nästa intervju som vi kör i den här intervjuserien som vi då gör ihop med Swedbank. Och då ska jag intervjua ingen mindre än Julia Delin, som numera rattar Handelshögskolans eget riskkapitalbolag med över 100 miljoner kronor att investera i bolag i tidiga faser. Julia är en väldigt vass och frispråkig kvinna som, ja, jag ser verkligen fram emot att göra den här intervjun, och jag hoppas att det blir ett spännande samtal. Ni får bedöma det själva. Lyssna nu nästa vecka när vi gör intervju med Julia Delin, och då kommer även Sofia tillbaka och kör lite eftersnack med mig. Tack så mycket, så hörs vi då.